Välkommen till november månads läspodd på Helsingborgs bibliotek. Utanför är det dimmigt och ruggigt, men här sitter vi med några riktigt bra böcker. Och vi, det är Birgitta Svensson och Eva Månsson. Och vi har idag samlat ihop lite böcker, lite konstnärsbiografier som vi gillar och tänkte berätta för er om. Vad har du för något, Eva?
Jag tänkte börja med Jakten på nollpunkten utav Carl-Johan De Geer. Och den är inte alldeles ny, den boken, utan det är ungefär 10 år sedan den kom ut. Och jag hade den som bokpratarbok när vi var ute och bokpratade.
När den kom ut då?
Ja, och jag tyckte den var väldigt bra. Men så har jag upptäckt att den står oftast kvar på hyllan. Det var inte många som lönade när den kom ut. Och nu så är den vad vi kallar en hyllvärmare.
Du ömmar särskilt för dem, va?
Ja, det gör jag. Jag ömmar för många bra böcker som inte blir lästa. Och det är lite synd. Så därför så tänkte jag prata om den. Och den har en undertitel, en roman om mig själv. Så att det är en slags biografi. Men ändå så har man valt att sätta den på skönlitteratur. Och Carl-Johan De Geer, han är ju en allkonstnär. Han är designer, han fotograf, han har filmat, han målar. Så att han har väldigt mycket olika uttryckssätt. Och den här boken handlar då om honom själv, men det är också att han slirar in på andra saker. Till exempel han skriver rätt mycket om bilar.
Yes, jag
och tänkte jag på Ernies bilar,
ja, den barnboken. Ja, ja.
Och fördelen med att gräla i en bil kan man läsa om. Och det är andra sådana betraktelser över tillvaron. Men mest är det ju då om honom själv och det är det som jag kommer att prata om. Han föds 38 i Kanada. Pappan är diplomat och mamman, hon är bara 18-19 år när hon får honom. Sen flyttar man till Europa, till Polen och Belgien och pappan har då olika diplomatiska uppgifter. Och de är väldigt frånvarande föräldrarna, utan det är ju barnsköterskor som finns där. Och då, han beskriver det så bra tycker jag just med att uniformen är lika. Alltså de har ju den här stärkta förkläden och blå klänningen. Men människorna i den här uniformen, de skiftar.
Har han syskon också?
Ja, han har 2 yngre syskon som föds under tiden som de bor i Europa. Men så blir han ju 8-9 år och då beslutar föräldrarna att han ska komma till Sverige för han ska gå i skola här. Så då lämnar han familjen och flyttar till sin farmor och farfar som har ett slott, Hanaskogs slott.
Skåne?
Ja, det är Kristianstad-trakten. Så han flyttar dit där. Och de här farmor och farfar, de är ganska excentriska. Farfar, han ogillar allt som rör sig i parken. Kaniner, mullvadar, alla dessa djuren. Och han blir så uppragd och uppriven när han ser en stackars liten kanin på gräsmattan. Så fram i geväret och sen avlossar han ett skott rakt genom fönstret till den här kaninen. Så lever
rakt genom det stängda fönstret.
Det är ju stängt. Och sen farmor, hon har ju en idé om att deras släkt så kommer man inte i puberteten. Så det hoppar man liksom över. Jaha. Och då brukar hon samla sina barnbarn på sommaren när de är där på besök i köket. Så kokar hon te så att det ska motverka den här puberteten. Ja, de är speciella.
Ja, verkligen.
Men att bo där är kanske inte jätteroligt för honom. Därför att han går i skola och han är då hans farfar är friherre. Men man säger baron om honom, traktens unga. Och han är ju baronens barnbarn. Så att en gång så slänger de honom i en pissebrunn för att hämnas. Han är udda, han är inte som de andra ungarna på gården. Sen får han flytta upp till mormor som bor i Stockholm. Och hon är också väldigt speciell. Detta måste ju vara 50-tal. För 38, ja, slutet på 40-talet. Mm. Och hon är ju en hängiven nazist. Oh, fortfarande.
Okay. Efter kriget.
Ja. Mm-hmm. Och hon, under kriget så var hon och hennes man, de var på en lunch med Mussolini. Och det där lever hon på. Det där var riktigt trevligt. Men sen samtidigt så skriver han att mormor var den enda som såg ett barn. Så han tycker så mycket om sin mormor. Mm. Och sen så får han inte det jag går ihop med den här damen som är nazist.
Nej.
Sen så skiljer sig föräldrarna. Och mamma flyttar upp till Stockholm och man har en stor fin våning på Östermalm. Och då flyttar ju klart barnen hem till henne för att pappan är ju då diplomat överallt här i världen. Och hon är ju inte riktigt frisk, denna mamma. Hon har någon mental sjuk. Hon är sjuk helt enkelt. Och tillbringar mesta tiden i sängen. Därför hon har mycket migrän. Och den enda gången som hon pignar till det är när hon ska på någon fest. Och då försvinner migränen. Men annars så tillbringar hon mesta dels av tiden i sängen. Hon är en överklassflicka och hon har ju aldrig skött ett hushåll. Och det finns nog inte pengar till hemhjälp.
Ja, så de har inte en massa tjänstefolk?
Nej, jag uppfattar det som att de inte har det. Och hon kan ju inte sköta det. Och dessutom så samlar hon. Så det liksom gror igen mer och mer och mer. Och hon samlar på alla Svenska Dagbladet och slänger. Och ingen får, ska ju läsa dem sen ju. Och där han berättar om de ska ha middag. Och hon har köpt kotletter. Men hon har ju liksom inte tagit hand om de här kotletterna. Så du vet då. När köttet börjar rutna så blir det ju så här vått och äckligt. Ja. Och så hon ger dem till Carl Johan. Så här, gå ner till slaktaren och byt dem. Och hälsa från friherrinnan. Det gör. Så han får iväg. Så att det är helt enkelt en dysfunktionell familj som han hamnar i. Eller som de har det. Det är förfärligt helt enkelt. Det är lakan som aldrig bytta, kläder som inte blir tvättade. Mm. Ingenting.
Trots denna fina.
Ja, för att hon är jätte. Och hon är ut för hon. Ibland så kommer ju inte hennes. Pengarna från hennes man kommer ju inte alltid så där regelbundet. Och då istället får kontakta honom eller kanske någon advokat. Eller, så ringer hon ju till utrikesministern. Och hälsar från friherrinnan det gör. För nu har inte hon fått pengar. För han är ju arbetsgivaren. Han är ju den som basar för utrikesdepartementet. Nej, hon är speciell. Och pappan här kommer vartannat år. För då är han hemkallad till Sverige. Och då går de på Soliden och äter middag i 2 timmar. Och så var det med det igen. Så att han skriver någonstans att du borde ju ha förstått, hon var ju inte mentalt frisk, hur kunde du lämna oss där?
Ja.
Men han, när han blir äldre så flyttar han in ett kollektiv och börjar på Konstfack. Och sen är det om hans karriär. Fast inte så mycket så här. Det jag gjorde så och det blev så. Utan han berättar om människor som han har träffat och som han har umgåtts med. Och bland annat en Alexandersson.
Jaha, det är han som är med i tårtan. Håkan,
ja, som är med i tårtan. Och det är jättefin och ömsint berättelse om honom. För att han är ju, de har så mycket gemensamt, gör så många roliga saker. Men han är ju alkoholist. Mm. Och på slutet, och de delar samma lokal, så pratar de nästan inte med varandra. Och han saknar honom så. Mm. De hade så roligt när de var unga.
Mm.
Jag tycker den är jätterolig att läsa.
Mm.
Det är en riktigt bra bok. Så den kan man gott ta ifrån hyllan.
Mm. Absolut, rädda den från glömskan. Ja. Men hur långt fram i tiden går den?
Alltså det går ju fram. Alltså det går ju fram tills. Alltså det som. Det är det som är upprörande barndom, så det är det som fastnar.
Ja.
Sen när han blir äldre och blir konstnär och så det är intressant att läsa. Han skriver så väldigt bra, men det är det som fastnar på den här förfärliga barndomen.
Ja.
Så, men det går fram till nutid. Men, och han är ju gift, har ju varit gift 4 gånger.
Mm.
Men det är inte mycket om de här fruarna. Att träffa henne och så blir det sig och så blir det så. Utan de här nämner dem ibland, men det är ingen stor grej.
Nej. Mm.
Men de lever ju fortfarande, hans fruar.
Ja, kanske inte vill...
Men, nej, jag tror det. Och sen ja. Någonstans har han skrivit, att, eller någon intervju, att detta här kunde jag inte skriva så länge mina föräldrar levde.
Mm. Mm. Ja, där tänkte jag anknyta lite.
Ja,
sådär,
jag vet. Tjusigt. Det är så jättefina ögon.
Ja. Det är ju nämligen så att jag har läst Marie-Louise Ekmans bok Få se om hundarna är snälla ikväll. Och Marie-Louise Ekman har ju inte alltid hetat Marie-Louise Ekman.
Nej, hon hade väldigt många efternamn ett tag.
Just det, hon född Fux och sen gifte hon sig alltså med Carl Johan De Geer, första äktenskapet. Mm. Och sen var det då Johan Bergenstråle, men då hette hon De Geer Bergenstråle. Ja. Och sen blev det ju då sista kanske äktenskapet då, det långa äktenskapet med
just
Ekman. Då. Mm. Mm.
Och då blev det bara Ekman.
Då blev det bara Ekman. Ja, det blev lite för långt där med det ger Bergenstråle Ekman. Mm. Den här boken är väldigt fin skildring av kärlek egentligen. Och det handlar ju inte alls så mycket om henne som konstnär. Utan det handlar om några 4 månader 2011-2012 då Gösta Ekman var svårt sjuk och låg på sjukhus. Han fick cancer i gallvägarna eller något sånt där, men det utvecklades på olika hemska sätt så att det blev en långvarig sjukhusvistelse. Och han fick en massa morfin och sådär, så han visste ju inte knappt var han var, och läkaren sa till dem att det är en bra idé om du då, Marie-Louise, skriver ner lite vad som hände här under tiden. För det kommer bara vara som ett töcken för honom efteråt annars. Så det gjorde hon. Hon skrev dagbok. Och det är just det som vi kan läsa här då.
Är det skrivet som en dagbok?
Ja, det är det faktiskt. Och man kan ju tänka sig kanske att det skulle vara jobbigt eller tråkigt eller någonting att läsa om liksom hur han mådde och på vad sätt hans tillstånd har förändrat sig och sådär varje dag. Men det är ju inte bara det. Alltså. Men det är väldigt mycket just det som hände de månaderna. Mm. Det är inte massa tillbaka i tiden och sådär. Mm. Men det blir ändå väldigt, väldigt gripande och spännande på något sätt också. Mm. Konstigt nog. Hon skriver ju fint alltså. Det är ju så att där är hon där hemma, och hon är också hon är ju chef på Dramaten vid den här tiden, och hon kan inte vistas där så mycket. Det blir förmiddagar och sen kommer hon till sjukhuset, och på kvällarna är hon också mycket där, men annars är hon hemma
och sköter hundarna.
Nej, inga hundar.
Är det inte det?
Nej, inte så, utan det är så att den här titeln då, få se om hundarna är snälla ikväll, den kommer från att Gösta Ekman då får hallucinationer.
Jaha.
Så ibland ser han så hemska saker, och han drömmer förfärliga drömmar och sånt, och riktigt förtvivlad ibland. Mm. Och då finns det flera tillfällen när han drömmer att det står hemska hundar i rummet. Eller att han verkligen ser det på något sätt. Och hon menar då att jag kan ju inte säga till honom att det finns ingen hund. Hon tycker, då blir han kanske less på något sätt. Att han förstår att han inte
hittar på det.
Ja. Jag tänkte jag kunde läsa något litet här. Alltså, det är ju då om hur det är att vara hemma, och så är han och alla hennes tankar på sjukhuset. Jag städar och tänker på honom. Jag stryker eller tvättar och tänker på honom. Jag möblerar om i min ateljé och tänker på honom. Allt känns oerhört overkligt, och jag tror ibland att han bara är borta på en filminspelning. Jag vill att han ska komma hem snart så att vi kan prata ihop igen. Sitta och smälta tillsammans. Minnas. Kanske gräla om vem som minns rätt. Jag ser det hela framför mig och blir på gott humör. Hon har Hon har gott humör det mesta och den här boken är så väldigt hoppfull är hon och stark.
Mm.
Det måste man kanske vara i det läget. Hon har, de har ju hjälp förstås av det är många vänner och så också, barn och så. Men de lever alltså ihop i, kommer att leva ihop i uppåt 30 år. Och det är ju så att efter de där 4 månaderna så blev han ju frisk igen. Mm. Och som alla kanske vet så dog han ju då förra året, 2017. Och efter 5 år efter den där hemska sjukdomsperioden så skulle han liksom till doktorn få bli frisk förklarad. Mm. Mm. Men tyvärr så var det, blev det då tvärtom.
Mm.
Och Marie-Louise Ekman, hon är liksom, ja, hon, om ni har sett henne på Babel och sådär nu så hon är ju, det verkar inte som hon målar så mycket nu, men hon har i alla fall gjort omslaget i den här boken. Mm. Ett väldigt fint omslag där man ser å ena sidan en tom säng faktiskt, sjukhussäng med massa apparater och grejer som hänger. Och i andra änden så är det hemmafåtöljen, en läslampa och en skuggdam.
Mm.
Och jag läste på lite här nu att hon har haft med skuggdamen i många av sina nya bilder. Sen har hon gjort något fint också. Hon har gjort Gösta Ekmans kravsten.
Ja, det har hon.
Mm, har du sett det?
Ja.
Ja.
Och sen har hon ju gjort honom som staty också när han står och gråter.
Var, ja, jag vet, men det var nog tidigare.
Ja, det är tidigare. Ja, ja,
ja. Ja, men visst, absolut. Och gravstenen är så där fin att ja, det är ju en sten och det ser ju inte så konstigt ut. Det är bara datum och sånt. Men ovanpå stenen är det som ett fönster i svart metall. Och så är det 2 små fåglar som sitter och pickar där i fönsterkammaren. Mm. Men ja...
Men är den illustrerad boken?
Nej, det är den inte. Nej, alltså, jag tror inte att hon kunde. Nej. Hon kände inte hon orkade. Och, men kanske kan det här vara en väg ut. Hon är ju konstnär. Jag tyckte hon kunde få komma in i det här temat. Men egentligen handlar den inte om konst. Nej. Utan om kärlek.
Jag säger det att det är Carl Johan De Geer där, den är illustrerad.
Mm.
Inte jättemycket, men det finns hans egna illustrationer.
Mm.
Ja.
Mm. Mm.
Så, ska vi gå vidare?
Ja.
Då ska jag prata om Basquiats änka.
Har du nu läst på hur man ska uttala detta?
Ja, jag har gjort det. Mm. Och den är skriven av Jennifer Clement. Jag läste ju en bok av henne tidigare, En bön för det stuna, som jag tyckte väldigt mycket om, som handlade om unga flickor i Mexiko som blev utnyttjade av narkotikamaffian. Den här är ju helt annorlunda. Det handlar om Jean-Michel Basquiat. Och inte, eller rättare sagt, hans flickvän som heter Susanne Malouk. Och det är så att Jennifer Clement och Susanne, de är väninnor.
Mm.
De umgicks på 80-talet, och kanske nu också, jag vet inte.
Mm.
Och den här Susanne, hon kommer egentligen från Kanada och växte upp i ett ganska våldsamt och hårt klimat i familjen. Så när hon är då 18-19 år, då sticker hon. Och då sticker hon till New York. Och nu pratar vi 80-talets New York.
Mm-hmm.
Och det är så där klassiskt. Hon tar in på ett hotell. Och första natten så mördas en prostituerade på hotellet. Så då byter hon ju bostad. Sen får hon ju jobb i en bar. Och jobbar där. Och då är det en man som kommer dit där och liksom börjar hänga där. Och det är Jean-Michel som förälskade henne. Och de flyttar ihop. Och nu är det 80-tal. Det är mycket droger. Det är mycket... Och han är konstnär som försöker komma in i det här inne-gänget som finns.
Det känner jag igen.
Och för att han ska kunna sälja sin konst. Och de lever i hennes lilla lägenhet. Hon, och nu pratar vi vild ungdom. Med droger. Och levt ett ganska hårt liv. Men tycker ju om varandra. Och han är väldigt förtjust i henne. Och han köper bakelser och sätter in hennes kylskåp. I alla fall så lyckas han sälja en tavla till Debbie Harris. Blondie. Hon är sångerskan där.
Jaha, okej.
För de rör ju sig de här kretsarna lite i utkanten. Men nu så blir han ju mer erkänd. Och då, i och med att hon köper den här tavlan så får han ju lite rykte om sig. Så då börjar hans karriär få riktig fart. Och han flyttar till en annan lägenhet. Lite tjusigare. Och nu börjar ett så här stormrikt liv. Oh. Alltså man åker ju inte tax längre utan nu är limousin. Oh. Och man sitter där bak och snortar kokain. Han flyger far mellan Europa och USA. Han är väldigt stolt för han är den första svarte mannen som slår igenom i konstvärlden.
Och det är vad är det för slags konst han gör? Är det måleri?
Eller? Det är måleri, ja. Han börjar som graffitimålare. Men sen så går det över till måleri och teckningar. Och hon är kanske inte jätte... Hon är inte jätteimponerad. Jennifer, eller... Susanne, nej, det är hon inte. Men han trivs och han står och målar i Armani-kostym. Och en kväll så går de ut och äter. Och då han är lite sjavig och hon är väldigt uppklädd för mycket. Och då sitter det ett gäng affärsman och de börjar göra narr utav dem. För de tror att han är hallick och hon är den prostituerade. Aha. Och det slutar med att Jean-Michel, han betalar de här affärsmännens middag liksom får visa här är en som har pengar. Och det eskalerar ju med drogerna. Så han mår ju sämre och sämre och så slutar det med att han dör när han är, gissa. Men det blir svårt. 27 år.
Ja, okej. En av alla de som dog då, ja.
Och sedan så...
Då hade de hållit ihop ett
tag. Ja, det hade de här till och från på slutet. Men de umgicks ju väldigt mycket ändå. Och hade liksom, de var best friends. Sen slutar den här boken kom ut 2000. Men de måste ha gjort en ny upplaga. För sen är det ett efterord från 2010. Och då är det en retroutställning i Österrike eller Schweiz. Jag kommer inte ihåg. Och då kommer hela det här kamratgänget, för det är ju fler som figurerar. Till exempel han var tillsammans med Madonna ett tag, så att det är liksom ett stort gäng. De är där och hon får lite problem med pengar. Han är jätterik, men hon vill liksom ta pengar av honom.
De var inte gifta.
Nej, det var de inte. Fast, ja. Så då är vid ett tillfälle säljer hon det här kylskåpet där han satt in bakelse. För han har ritat på kylskåpet eller målat på det. Och när hon kom på den här utställningen så står ju kylskåpet där och har värt hur mycket som helst.
Ja,
det är väldigt så här... Den påminner väldigt mycket om den boken som du kommer att prata om.
Ja.
För att det är... utåtlevande, händer mycket men också väldigt sorgligt. Och då kan man ju fråga sig, är han aktuell idag? Jean-Michel.
Ja, har du kollat lite?
Det har jag.
Jag känner inte namnet.
Nej, just det, och det skulle du kanske göra.
Ja,
för
det.
Att det såldes en tavla förra året och då gav man 110 miljoner dollar för den tavlan. Det var japan som köpte den. Och det motsvarar 970 svenska kronor.
Inte kronor väl, miljoner?
Miljoner kronor, ja. Sa jag nu alldeles fel. Nu skulle jag försöka imponera här.
970 kronor.
Miljoner, nej.
Ja.
Jag blev lite tagen.
Ja. Men alltså, kände du då till honom innan?
Jag kände igen hans bilder, ja. Jag tycker inte jättemycket om dem. Så
är det några bilder i boken?
Nej, den är helt utan illustrationer. Så det är synd. Ja. För det hade förhöjt det om det hade varit illustrerat också.
Ja.
Han var också Keith Jarrett, kommer du ihåg honom?
Ja, det gör jag faktiskt.
De var ungefär samtidigt. Så.
Ja. Jag har läst Just Kids av Patti Smith. Och det är ju egentligen en bok som handlar mest om Robert Mapplethorpe, som hon lärde känna när hon kom till New York som väldigt ung flicka. Ja, hon var väl i 20 år.
Ja, jag tror det känns som de är ungefär jämna, de flickorna. Och det börjar liksom på samma sätt också.
Ja, jag känner
lite vilsna.
Ja, verkligen. Alltså, Patti Smith, hon är född 44 tror jag det är. Så det var snarast i mitten av 60-talet, mot slutet tror jag kanske. Så hon kom till New York och han var väl ganska ny där också. Och hon skriver om att hon alltid haft ett behov av att uttrycka sig och av det här, liksom älskat konst från första gången när familjen faktiskt åkte och tittade på ett konstmuseum i Philadelphia. Det hände bara en gång liksom, när hon var barn. Men det var liksom en livsavgörande upplevelse för henne. Jag har faktiskt ett citat där. Inom mig förstod jag att jag hade förvandlats. Jag hade blivit berörd av upptäckten att människor kan skapa konst. Och att vara konstnär är detsamma som att se det andra människor inte kan se. När hon då kommer till New York och träffar Robert Mapplethorpe, så är ju ingen av dem, alltså de är ju i samhällets utkant kan man säga, och de är väldigt fattiga.
Som jag minns det så var hon hemlös när hon kommer dit.
Ja,
hon bor i en park och så stöter hon väl på honom.
Ja, precis. Jo, ja.
Och så flyttar de in i...
Så småningom i det här Chelsea Hotel.
Ja, men det gör de så småningom, inte genast.
Nej, de har diverse andrahands ställen att bo hos kompisar. Och, alltså de är extremt fattiga. Mm. Och han kan aldrig ha något jobb direkt, verkar som. Inte någon längre, han är lite flyttkille och sådär. Men hon får jobb i lite bokaffärer och sådär. Så det är hon som försörjer dem. Och hon känner väl att det är nog hans... hon vill hjälpa så att han kan komma fram.
Ja, alltså. Det är så känns
hon
det
vill
när
hjälpa
man läser.
Honom. Ja. Men det är klart att hon båda håller på och funderar på vad det är de egentligen ska syssla med inom konst. Mm. Eller man ska säga inom skapande kanske. När det gäller Patti Smith så har hon ju mest blivit känd sen för som musiker. Mm. Men då var hon mycket inställd på att hon skulle bli konstnär. Hon höll mycket på med att måla och teckna. Och hon skrev också mycket. Så det var först, om det var på 70-talet någon gång, som hon liksom köpte sin första gitarr och sådär. Men Robert, han var sådär att han sa till henne att du sjunger bra, du borde sjunga mer. Mm. Och hon sa till honom, för han höll på med all möjlig slags konst. Och han gjorde till och med en massa halsband av en massa små grejer som de köpte på loppis och hittade och sådär. Han var extremt liksom, kreativ. Men han höll också på mycket med collage och klippte sönder andras bilder och sådär och sen gjorde saker. Men då menar hon, ja men ska du inte börja och fota själv istället? Det verkar så krångligt med sån där mörkrumsarbete och sånt där tycker jag. Men så småningom är det ju då som fotograf, han är ihågkommen. Och han lever ju väldigt destruktivt alltså. Och hon är ju... Alltså de lever ju tillsammans från och till under 60- och 70-talet. Där, och de har ju liksom en pakt mellan sig. Att de inte
men
ska
de
lämna
är väl
varandra
inte tillsammans?
Jo, de är tillsammans
det är
under
de.
Olika
Jaha.
Perioder. Men
det, jag
jo, men det utvecklas ju så att de liksom glider ifrån varandra. För hon är ju ändå lite mer med fötterna på jorden kanske. Och han är ju väldigt mycket in i droger redan från början när de lär känna varandra och... Ja, som sagt väldigt destruktiv. Och så småningom kommer han ju då på att han är homosexuell. Och träffar massor med
pojkar. Och
då
har man ju också det destruktiva förhållande som jag minns det.
Ja, visst. Och han till och med lever som prostituerad delvis och så, för att tjäna pengar. Mm. Och hans liv slutar ju också. Alltså, han får AIDS.
Det han får det.
Så att han dör ju verkligen i förtid. Mm. Men vid det laget så har ju Patti Smith själv liksom skaffat sig ett annat liv. Mm. Ett mer ordnat liv med en man som också som är musiker. Och Hon har själv fått en karriär då. Mm. Kom ut med en skiva som heter Horses var det, på mitten av 70-talet som var väldigt uppmärksammad. Och hon har liksom fått sitt andra barn när hon får höra att han är dödssjuk. Mm. Och så de har, deras liv har utvecklats åt så olika håll, men de har ändå alltid haft den här att de ska ställa upp för varandra på något sätt. De har en väldig gemenskap. Det står väldigt mycket om de här kretsarna då i New York. Ja, det, 60- och 70-talen. Precis. Som den, ja. Ja, precis. Alltså, lite de, tidigare än i din bok. Ja, då, men,
nej, men det, de är väldigt parallella, de två böckerna, ja, tycker jag.
Ja, ja, precis. Verkligen.
Och just att han söker sig vidare till någonting annat och mycket mer destruktivt. Mm. Och hon, till exempel den här tjejen i Basquiats änka, så hon utbildar ju sig till läkare sen.
Jaha.
Ja. Så hon släpper ju destruktiva.
Ja. Sen har hon ju fått Polarpriset och sådär, Patti Smith och... Du kanske såg när hon skulle sjunga
till Bob Dylan. Det tycker jag är så gripande.
Ja, det är det.
Och sen är han så, den här gitarristen. Ja. Han liksom, man ser att det går när hon tittar på honom.
Ja, hon har sånt fint leende. De sitter där och tittar. Och så, jag är så nervös. För hon kommer ju alltså av sig där ganska i början av sången. Men det ordnar sig ju sen. Alla gäster verkar ha förståelse för detta. Hon var ju också god vän med Henning Mankell.
Ja, det stämmer.
Ja. Särskilt kanske under hans sjukdomstid.
Ja, ja.
Han fick väldigt mycket tröst av henne.
Alltså, jag hade glömt bort det, men det stämmer. Ja.
Mm. Ja, men boken är i första hand ett ärominne, kan man väl säga, över honom.
Till någonting helt annat. Det är en bok som heter Mamma är galen och pappa är full, utav Fredrik Sjöberg. Ja, detta är bland det roligaste jag har läst på väldigt länge.
Det,
det är inte roligt för att det ska vara humoristiskt. Nej. Utan det var så intressant och det är så roligt att läsa boken. Och det är en liten tunn bok på 231 sidor och inte stor. Men den är ju sprängfylld.
Ja,
den är så rolig.
Sånt där som du liksom får lust att läsa
mer. Ja, just det. För det gör man ju. Mm. Och det här handlar om... så här är det. Han, Fredrik Sjöberg, har skrivit om en annan konstnär tidigare, Olof Ågren.
Mm.
Och nu kommer jag inte ihåg vad den boken heter.
Nej.
Och då stöter han på ett namn, Anton Dick.
Mm.
Och det är bara omnämnt lite i ett brev där det står att Dick, han har gift sig med änkan. Jaha, och då förstår Fredrik Sjöberg att det är ju en Dick som har gift sig med Arosenius änka. Men han tänker på en felaktig Dick. Utan det fanns en som hade ett liknande namn. Utan det visar sig att det är då den här Anton Dick som är en dansk konstnär. Så han tar kontakt med sina vänner i Danmark och de vet ingenting om denna Anton Dick.
Yes.
Och det triggar igång någonting. För Fredrik Sjöberg skriver ju om okända människor. Ja. Alltså sådana som har varit kända en gång i tiden men fallit i glömska. Ja. Och så en kväll så sitter han och kollar en nätauktion. Eller kollar, det måste vara ett Stockholms auktionsverk som han kollar. Och då ser han en tavla. Och det är Anton Dick som har gjort tavlan. Och det föreställer två flickor. Och så börjar han ruta lite där. Och så inser han att det är två flickor. Det är en mörkhörig och en ljushörig. Och den här ljushöriga flickan, det måste ju vara Arosenius dotter.
Lillan?
Ja.
Mm.
Och den andra flickan är en kusin till henne som heter Hanna och deras mammor är då systrar. Så då börjar han rota och då kommer och då börjar då är det familjen Ahlor som han stöter på. Familjen Ahlor, det är då mammorna till flickorna. Och då får man nästan börja med mormor. Johanna Ahlor som Hon startar mjölkbutiker och mejerier i västra Sverige. Och det går bra som bara den. Hon är gift med Jöns och det är en slavor, så hon skiljer hon sig ifrån. Och de, men de har hunnit få 5 barn. Det är... nu så har jag missat. Men det är den, en äldre bror och så kommer det 3 systrar. Och sen så är det Nils Bonde på slutet. Och... den äldre brodern, han tar över företaget, det här med mejeriföretaget. Och det går så himla bra, så det är riktigt, riktigt förmögna människor. Ja. Och det blir så småningom Arla.
Aha!
Så det är förstadiet till Arla.
Ja, vad intressant.
Och sen måste, detta här är en parentes, men det är ju så när man läser Fredrik Sjöberg att det är nästan parenteserna som är roligast.
Ja.
Det här kring-grejet.
Ja.
För att den äldre brodern, han gifter sig med en kvinna som jag nu inte... Jo, med Rut Hallenborg. Och Rut Hallenborg, hon är ju intresserad av politik. Så, och när de gifter sig så tillhör hon det frisinnade liberalerna. Det måste vara någon folkparti,
ja, det skulle jag
för början.
Mm.
Men nej, de är inte tillräckligt radikala. Så då blir hon socialdemokrat. Och där blir hon utkastad. Så går med Sveriges kommunistiska parti. Och sen slutar det med att hon tillhör KFML. Men hon blir aldrig någon närare. Och på slutet så...
kanske inte fanns på den tiden.
Och på slutet så, skickar hon massa brev till Lyndon Johnson. För att hon tycker det där... fjantiga kriget i Vietnam kan han väl ändå sluta med.
Ja.
Hon bombarderar honom. Så hon är, alltså bara hon är ju, man skulle säkert kunna skriva en bok om henne. Så blev jag lite nyfiken, så jag googlade den här Rut. Och då visar sig att hon är född i Riseberga utanför Ljungbyhed.
Yes.
Och så har hon gått i flickskola här i Helsingborg.
Oj.
Ja. Men det var en parentes.
Ja, ja, ja.
Det är, så det
är hon inte begravd här eller så?
I Riseberg är hon begravd.
Jaha, mm. Ja, ja. Mm.
Och för att nu måste vi gå in på de här flickorna.
Ja,
alltså deras mödrar. Och då är det, ska vi se, vi ska börja med Ida. Som sen blir kallad för Eva. Hon träffar Ausenius. Hon är konstnärligt intresserad och går på någon mölarskola och där träffar hon Ausenius och han kommer från Paris, han är väldigt sliten, han dricker ju alldeles för mycket.
Mm.
Och han är rekommenderad att dricka, för han har ju det här blödarsjukan. Och då finns alltså, han får ju blödningar i lederna.
Mm.
Och då påstår läkaren att det hjälper om han använder alkohol. Mm. För han är rätt sliten när han kommer och han är inte gammal.
Nej.
Men de gifter sig och mormor Johanna, hon har pengar så hon köper en gård till dem. Eller ett hus, Älvängen, lite norr om Göteborg. Men han dör när han är 30 år i ett anfall av blöd, alltså ett kärlbrister. Och när det händer så springer ju Eva ut och ska hämta hjälp. Och när de kommer tillbaka så är han ju död. Och då sitter lillan hos honom. Alltså det är ju så hemskt. Sen så gifter hon ju sig då med den här målaren. Anton Dick.
Alltså lillan, ja. Hon hette
nej,
faktiskt...
alltså inte lillan gifter sig inte med honom. Utan mamma Eva. Och så det, alltså, när jag läste den här boken fick jag rita upp ett släktträd.
Ja.
För det var så många. Mm. Hon gifter sig med honom och... de bor ju aldrig i Sverige eller Danmark, utan de bor i Paris och Italien och så vidare. Och lillan placerar man på en klosterskola.
I
Paris, tror jag det var. Utanför Paris. Och hon far väldigt illa.
Mm.
Och det han skriver om det att hon ser så ledsen ut. Och hon har själv för att se ledsen ut.
Mm. Hon ser ledsen ut på den bilden som är omslag till boken.
Ja. Och Hanna, som är hennes kusin, hon har inte heller haft så himla lätt. För hennes mamma, hon är också konstnär. Och far ut i Europa som de gör och hittar någon kar. Han är en jude från Lemberg. Och han ger sig på filmen i Berlin. Och hon får först en son och så ett år efter så kommer då två tvillingbarn. Alltså tvillingar, då är Hanna den ena tvillingen. Och så får hon en son åt efter. Så alltså, det blir ju väldigt mycket unga på en väldigt, väldigt kort tid.
Mm, mm.
Så hon åker upp till Sverige med alla dessa här barnen. Och då lämnar hon Hanna hos mormor. Och så åker då resten tillbaka till Berlin. Och hon får stanna kvar i Sverige. Och så var det tvillingssyster också. Ja. De är enäggstvillingar.
Men herregud, är inte pojken med? Eller vad, nej, det kan ju naturligtvis nej. Inte vara pojken. Måste vara
nej, nej, just det. Utan hon får följa med mamma. För mamma föredrar den andra systern. Sedan så åker de hem till Sverige igen 1914. Kriget bryter ut. Och då åker mamma med tre barn. Och lämnar Hanna igen i Sverige. Så att hon är 8 år när det händer. Så hon bor hos mormor. Och de syskonen och mamman är nere i Europa. Så återförenas de. Men då får hennes tvillingssyster. Man ser, jag vet inte vad hon heter. Hon får en bagatellartad sjukdom. Var det halsfluss tror jag? Eller någonting.
Uh-huh.
Och det slutar med att hon dör.
Oj.
Ja. Så att hon har väl ganska nyligen dött. När den här bilden målas.
Uh-huh.
Ja, så får man följa dem då. De här kusinerna. Mm. Och deras mammor. Och den här Anton Dick. Ut i världen. För de bor ju antingen i Frankrike, Italien och så vidare. Men det handlar om så mycket mer i den här boken. Det är så många utvikningar och han skriver om så koll och sånt mycket. Var ordet bohem kommer ifrån.
Kan man säga att det är
kommer
som...
Kommer det från Böhmen? Man trodde att de människorna som kom, till exempel romer och resande, ja. Att de kom ifrån Böhmen. Och då så blev det bohem.
Mm. Ah, så det var de som var bohem.
Han skriver om absint. Det är giftigt, eller hur?
Ja.
Mm. Men om du ska... Det finns en... Nu kommer jag inte ihåg vad den örten heter. Som man gör absint på. Men om man skulle bli förgiftad av den örten. Så hade man dessförinnan blivit alkoholförgiftad. För det är liksom så små mängder. Men då var det så här att de franska vinbönderna. De tyckte att folk drack för lite vin och för mycket sprit. Så de spred den här lögnen om att den här, om det giftiga absinten.
Aha.
Som inte är så giftig.
Mm. Sen kan man kalla det för essä snarare.
Ja, ja, kan man göra.
Ja.
Men väl, ja, det är så, det är så, ja, det hänger ju. Alltså, ja. Hur han får ihop det vet jag inte, men det är så intressant och liksom spännande hela tiden. Ja. Sen har han en alldeles speciell sätt att skriva också. Det som man fnissar till när man läser det. Han skriver om en konstnär. Hans liv blev ganska kort. Det var omväxlande och dramatiskt. Ett tag var han gift med en tandläkare. Så det är som en torr humor. Det slutar med att... De här flickorna, de flyttar hem till Sverige så småningom. Så händer ju med som vuxna. Ja. Ja. Och Hanna har ägat ett hyreshus i Göteborg. Och dit flyttar Lillan. Och då är det bara de två. Sen har de ju en försmak för strumpor i Venedig. Så de ska öka ner till Venedig.
Strumpor?
Ja, de köper några speciella strumpor i Venedig. Det finns bara i Venedig.
Okay.
Så de ska ta en liten trip ner för att köpa upp sig på strumpor. Och då åker de genom Frankrike och tar in på ett hotell. Och där, de är jättegamla, de är över 80 år. Där är de lite svaga så att de kan lyckas, eller man, Lillan kan inte stänga gas. Det är en gasventil ordentligt. Så hon dör utav gasförgift. Men sen i sin tur så har de ju barn som lever. Och det, han hittar de här släktingarna. Jätterolig bok.
Ja, den vill jag läsa.
Mm, ja, det ska du göra.
Ja. Jag såg den där andra boken han skrev innan. Det var väl egentligen de två konstnärer.
Eller var det kanske?
Ja, men jag, så blev jag sådär, alltså, ska jag prata
alltså med jag, den? Jag läste Flygfällan för länge sedan och tyckte den var så bra. Sen slutade jag läsa honom, så jag vet inte varför. Men det är det, för han är så, han skriver så men är han, intressant.
Jag trodde att han kanske var botaniker.
Jo, det är han ju det också, så det märks ju. För där är ju någon sån, vad heter det, den växten? Alltså, nej, vad tror jag han är intresserad av. Och sen är det några flygor också. Så det ska jag läsa
honom. Ja, ja. Jag tycker det verkar lite synd att han har blivit så bortglömd. Den är konstnär.
Ja, visst är den fin.
Bilderna.
Visst är den fin. Och det, alltså, det måste jag berätta. Jag gick in på Stockholms auktionsverk och hittade den här bilden. Så jag ser budgivningen.
Ja.
Så han fick ju ge, för han köpte den.
Själv?
Mm. Ja. Han fick ge 21 000 för den. Och där är en som ger ett motbud. Den börjar på 300. Men det är en som ger, och det finns en historia bakom det också.
Jaha.
För den personen kommer han sen att få träffa. Men det ska jag inte berätta.
Nej. Alltså den verkar vara värd mer än 21 000 tycker jag. Och det är klart när man har på med hela den historien. Det är
självporträttet
på honom.
Och den slutar ju tragiskt också med honom. För han dricker ju också för mycket. Ja. Och det blir jäm och elände. Hon skiljer sig från honom. Lillans mamma. Och han dör i... Nu kommer jag inte om det Frankrike eller om det är Italien. Alldeles för ung. 45 år tror jag han blev. Så egentligen handlar ju boken om denna konstnär. Men det är ju så mycket runt omkring. Som Ruth Hallenborg och annat.
Ja, jätteintressant. Ja, den sista boken som vi kommer att prata om här. Det är ju en bok om Paula M. Becker. Alltså Paula Mårdersson Becker och hennes liv. Och den är skriven av Marie Dariusek. Okej, att jag skrattar beror på att jag har haft vissa problem att veta hur detta skulle uttalas med alla de här. I-E-U-S-S-E-C-Q. Det visar kanske på min bristande franska. Så kan det vara. Marie Dariusek, hon har lite grann återupptäckt. Eller gjort kanske att Paula Mårdersson Becker har blivit lite i ropet igen. Hon är författare ju, psykoanalytiker visst, och även konstkritiker, vad jag kan förstå. Så hon vet ju en hel del om konst, och hon har då blivit väldigt engagerad i att föra fram henne i ljuset igen. Det är just nu en utställning på Valdemarsudde i Stockholm som jag tror handlar om hela den konstnärskolonin som Paula Mårdersson Becker levde i, som heter Worpswede.
Alltså pratar vi Tyskland?
Nu är det vi i Tyskland, ja. Just det. Och Paula är ju tyska. Och hon ville tidigt måla och ägna sig åt konst, och hennes föräldrar lät henne också åka till Paris och så vidare. Så hon älskade att vara i Paris och se på gå på museer och titta på kända konstnärers verk.
Vad
och
pratar vi om, vilken tid?
Tiden, ja. Det är runt runt 1900 kan man säga. Hon dog ju alldeles för ung, 31 år gammal var det väl. Det var nämligen när hon hade fött sitt första då och enda barn. Det gör ju ingenting om jag tar det först kanske det här. Men det var en svår förlossning, och hon ligger till sängs i 3 veckor eller något sånt där. Vilket man ju inte ska, men det visste man väl inte då riktigt. Och när hon då stiger upp så får hon en blodpropp och dör, kollapsar. Och hon förstår nog att hon ska dö, för hon säger schade, vilket betyder synd. Och här har då Marie Dariusek skrivit så här. Jag har skrivit den här biografin på grund av detta sista ord. För att det var synd. För att jag saknar den här kvinnan som jag inte kände. För att jag hade velat att hon fick leva. Jag vill visa hennes tavlor och berätta om hennes liv. Jag vill ge henne mer än rättvisa. Jag skulle vilja ge henne härligheten i att leva här. Och det är ju så den här boken heter. Härligt är att leva här. Paula Mårtensson Bäcker, hon gifte sig ju alltså med en konstnär som var äldre och var enkeman och hade en dotter innan. Och han förstod nog inte riktigt hennes storhet. Det var det väl inte så många som gjorde. Hon sålde bara 3 verk under sin livstid. Men hon var verkligen passionerat fast i det här med att måla. Hon var tidig med att se att Gauguin och Matisse var fantastiska och begåvade konstnärer. Liksom. Och hon målade självporträtt. Och omslaget i den här boken är alltså ett självporträtt av där hon är gravid och naken ner till midjan kan man väl säga ungefär. Och det är ju väldigt ovanligt att det fanns nog ingen kvinna som hade målat ett sånt självporträtt innan helt enkelt. Hon bodde ju mest, eller hon skapade väl mest i den här lilla byn då, Vråpsved. Och där målar hon lantbefolkningen i enkla
alltså. Men vilka hängde hon med där? Är det några kända?
Ja, det var ju då hennes man Otto Mårtensson heter han.
Heter han Mårtensson?
Inte Mårtensson. Ja, men det är ju släkt med Lukas. Nej, det var inte. Nej, det var lite för roligt det där. Men det var, jag känner inte till dem alla, måste jag säga. Det gör jag inte. Mm. Och
det är klart. Ja, för ibland så är det ju sådana väldigt många kända som hänger ihop med varandra.
Absolut. Och det var det kanske, fast jag känner inte igen namnen för jag påstår. Men hon målar en hel del nakna kvinnor och så, men det är liksom ingen, det är inte sån här Madonna hora bild utan bara rakt upp och ner. Och hon hade en helt egen stil, alltså väldigt expressiv. Otto han trodde nog att det var han som skulle bli ihågkommen till eftervärlden. Men jag ska läsa ett litet stycke till här faktiskt. Hon skriver själv: ett enda mål upptar mina tankar i det medvetna och i det omedvetna. Åh, att måla, måla, måla. Och sen kommer här då från Ottos dagbok. Paula målar, läser, spelar piano etc. Huset är i goda händer. Det är bara det att hennes intresse för familjen och hennes relation till hemmet är för svagt. Jag hoppas att det ska bli bättre. Hon avskyr det konventionella och gör nu misstaget att gå på det kantiga, det fula, det bisarra, det hårda. Hennes färger är fantastiska, men formen, uttrycket i händer som ser ut som skedar, näsor som majskolvar, munnar som sår, ansikten som hos idioter. Hon laddar allt och det är ingen idé att försöka ge henne råd som vanligt. Ja. Jag började läsa någon annan biografi om Sigrid Hjertén och slutade för istället börja med den här. Och den var ju i och för sig välskriven och så, men det var nog som många biografier är, att det är väldigt utförligt och ska räkna upp precis allt. Alla relationer hit och dit, alla konstnärer har sett och sådär. Det här är en mycket mer impressionistisk liten biografi, och den är ju inte tjock heller, den är på 150 sidor drygt. Och det är att hon lyckas väldigt väl, tycker jag, med att liksom ge henne mer liv.
Ja, jag började ju också på en annan biografi som också var för detaljerad. Och det förtog.
Ja, jag känner det att det här var lyckas bättre och få liv i den här människan och intresset liksom kom igång. Ja, men det var de som jag har läst.
Tre var. Då så tar vi avslutar nu, Birgitta.
Tycker du det?
Ja. Och vi återkommer i början av december med decemberpodden.
Ja, vad ovanligt.
Tack och hej.
Tack och hej.